ni ska vara glada att ni inte behöver kasta gurkskivor på mig. Jag har fortfarande en måltavla kvar på magen. Förra söndagen så började vi en ny serie som heter Nu gör vi rum. Som är årets tema också. Och förra söndagen så handlade det om Nu gör vi rum för tillit. Och missar du den predikan så finns den på hemsidan. Och idag så handlar det om att nu gör vi rum för Guds ord. För Guds ord. Och då ska vi utgå från en enda liten vers här i Saltaren 119 och vers 105. I Gamla testamentet. Vi börjar med den versen. Och där står det. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Och idag så kommer predikan handla om ord. Om ordet, om Guds ord. Och jag tänker att den här lilla strofen från Saltaren som skrevs för så länge sedan. Den berör så många människor i vår värld idag, tror jag. Våra djupaste behov. Behovet av att ha liksom ett ljus. Febe Liljegren som sitter där, hon brukar ofta be att vår församling ska få vara en fyrbåk för människor som bor runt omkring här. Det är en bra bön. Och en fyrbåk, det var ju, om jag vet rätt, så var det på något sätt en ställning som elden stod på. Som brann, som fartygen gjorde att man kunde hitta liksom rätt kurs. För att hitta rätt kurs framåt. Vi behöver en fyrbåk i mörkret, vi människor. Något som hjälper oss att navigera rätt liksom, i livet. Och i alla tider så har människor sökt vägledning i stort och i smått. Det gör vi ju fortfarande. Mer än någonsin kanske. När vi ska köpa någonting så frågar man andra människor kanske. Man kanske ringer sin mamma eller pappa eller sina barn och frågar. Eller så kollar man på nätet alla recensioner som finns om varan eller resan eller vad det nu är för någonting. Vi letar efter råd och vi letar efter vägledning. Det är som att det är inbyggt i våra DNA liksom, att vi behöver få intryck. Vi behöver få råd och vägledning. Och det verkar som liksom det aldrig varit större än vad det är just nu. Jag läste någonstans att det här självhjälpsindustrin som egentligen handlar om att försöka hitta rätt till livet. Självhjälpsindustrin omsätter ungefär 100 miljarder per år. 100 miljarder kronor. Människors längtan är, jag tror den är densamma idag. Bara att backar man 100, 200, 300, 400 år så gick man till prästen eller pastorn för att få vägledning. Nu går man till coachen eller psykoterapeuten. Och backar man lite i tiden så längtar man efter nåd och frälsning. Det var liksom målet i livet. Nu längtar man mer efter självförverkligande och personlig utveckling. Men det är samma längtan. En lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Ditt ord då. Ja, om man skulle göra en liten undersökning. Ibland gör de det i sådana här kristna tidningar i dagen. Och så här, om det här med ord. Bibeln. Om det är viktigt fortfarande. Och då verkar det som att ja, men de flesta kristna är ganska överens om att Bibeln är viktig. Det är viktigt. Men ändå så är trenden att läsa Bibeln nedåtgående. Det vet ni om ni har följt med ett tag att trenden att läsa Bibeln har varit nedåtgående länge. Människor som följer Jesus idag läser Bibeln mindre generellt än vad man har gjort på många, många år. Varför är det så? Kan det vara så här att det är svårt att se hur Bibeln ska kunna tala in i våra liv idag? Det är 66 böcker, texter av minst 40 författare skrivna under 1600 år, men de är ändå snart 2000 år gamla, de nyaste av dem. Det är ju gamla texter. De är skrivna av kungar, av fiskare, av filosofer, fattiga, poeter, statsmän, historiker, lärare, profeter, läkare, forskare. Men varför ska de här gamla texterna vara en auktoritet i mitt liv idag? Vad ska de här gamla texterna tala in i mitt liv idag? Vet inte jag bättre själv? Det kan vara en tanke. En annan är att Och man letar efter en, liksom en andlig självhjälpsmanual. Så kan man bli besviken på Bibeln. För Guds ord är nog ingen så här receptbok. Liksom, om man vill ha ut, jag vill ha ut maximalt av livet. Jag läser Bibeln. Då kan man bli lite besviken kanske. För det är inte riktigt så Bibeln är. Ska man förstå Bibeln så måste man läsa den tålmodigt. Själv, tillsammans med andra. Ta intryck. Läsa böcker om Bibeln. Lyssna till predikan. Bolla med andra. Eller är det så att normaltillståndet har flyttats bara? Åren har gått. Vi kristna vi läser mindre och mindre. Men det har ju inte inträffat något katastrofalt. Vi har ju fortfarande gudstjänst här idag, eller hur? Det är ingen katastrof som har inträffat för att vi läser mindre. Och så märker vi kanske inte riktigt eller tänker inte på att vi är på ett sluttande plan på något sätt. Där ordet har mindre och mindre inflytande i våra liv. Vi håller på att tappa bort det. Var är jag då? Var är du? Jag brottas ju också med att läsa Bibeln. Så är det. Det är ju väldigt speciellt att jobba som pastor. Man är ju helt mycket speciell situation. För man har ju såna här deadlines hela tiden. Ni vet, som man predikar idag. Man har andakt där. Man ska säga något där. Man ska ha ett litet ord där. Man har någonting där. Och så har man en predikan där och en liten andakt där. Så man måste ha någonting så här. Man läser ju Bibeln hela tiden för att ha någonting att säga så här. Men sen när man har semester i 7 veckor eller någonting. Det är då man upptäcker. Ja men vart tog bibelläsningen vägen? Läser jag Bibeln för min egen skull? Det brottas jag med. Och jag får brottas med det hela tiden. För jag längtar ju också efter ett ljus på min stig. Som de flesta människor tror jag. Jag ska läsa några verser till från Psaltaren i psalm 19. Psalm 19. Vers 8 till 11. Och det är ju David. Han har gjort en sångtext här och en låt. Som ju bara texten finns. Psaltaren är ju sångtexter. Det är bara melodin finns inte kvar. Men texterna finns ju kvar. Och då skriver han så här. Herrens lag är utan brist. Den ger liv på nytt. Herrens lära är sann. Den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta. De ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara. De gör blicken ljus. Herrens ord är rena. De ska alltid bestå. Herrens stadgar är sanna. De är alla rättfärdiga. Mer åtråvärda än guld, en rent guld i mängd, och sötare än honung, en självrunnen honung. Ordet gör blicken ljus. Och redan i början av Bibeln, i Bibelns första bok, allra i början, precis i början av Bibeln, så kopplas blicken, våran blick, människans blick, ihop med Guds ord. Med ordet. Och nu ska jag läsa. Jag brukar inte göra det. Men idag ska jag göra det. Ni får stå ut med det. Jag ska läsa några sidor ur en bok. Det kommer inte ta jättelång tid. Så att somna ner är helt okej. Men försök att lyssna. Det är från en bok som heter Spår av den osynlige. Som är skriven av en som heter Mikael Hallenius. Han är teologilärare och forskare och pastor i Örebro. Och då hamnar vi precis i början. Precis i början av mänsklighetens historia. Adam och Eva. En av alla dagar i paradiset tog Herren Adam till ett träd och sa: du får äta av alla träd i trädgården, utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Där stod de och såg på trädet. Gud och Adam. När den första människan betraktade trädet med sina fysiska ögon visade Guds ord för honom hur han skulle se på det han såg. Relationen mellan budet och blicken var intakt. Herren gick iväg en stund och gjorde annat, men Adam stannade kvar. Budet gjorde hans blick klar. Halvhögt sa han för sig själv: inte kommer jag någonsin äta av trädets frukter. Sakta vände han sig om och gick därifrån. Den ljumma kvällsvinden öka något i styrka. Allt stod väl till. Eva var Adams livskamrat. Till henne anförtrodde Adam vad Gud hade sagt till honom. En dag dök djävulen upp i skepnad av en orm. Förklädd och med onda avsikter närmade han sig Adams älskade. Ormens budskap var enkelt. Ja, faktiskt riktigt säljande. Den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. De sataniska orden sjönk in. Orden från själens fiende gör oftast det. Sjunker in sakta och säkert till dess att Guds ord relativiseras. Det i sin tur påverkar Evas förmåga att använda sina sinnen på ett sätt som var i linje med Guds ord. Evas blick förändrades till det sämre. Hon såg inte längre klart. Kvinnan betraktade samma träd som Gud talat med Adam om och konstaterade att det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och en tanke tog form. Långsamt kläddes något i ord. Kan det verkligen göra något om vi äter trädets frukter? Hon ställde sig på tå och spejade ut över den vackraste av trädgårdar. Det var något hon ville prata med Adam om. En fråga hade börjat ta form. Var det verkligen som Gud hade sagt? Förresten, hade det inte blivit några grader kallare? Och så skriver han vidare här då. Syndafallsberättelsen är det första exemplet i Bibeln när det uppstår en kamp om Guds ord i relation till blicken. Lägg märke till följande. För det första frestar djävulen Eva med ett vidgat synfält. Planen var att få henne att inte nöja sig med att se på trädet genom orden Gud redan hade talat. Djävulen sa inte att allt Herren sagt var fel. Han visste allt för väl att motståndaren var honom övermäktig och att en direkt konfrontation skulle sluta i nederlag. Istället frestade han Eva att pröva tanken att Gud ändå inte sagt allt. Kanske fanns det mer att se. Var det möjligt att det utanför Guds vilja fanns något Eva höll på att gå miste om? Planen lyckades. Och det är därför Satan genom mänsklighetens historia fortsatt att använda samma tillvägagångssätt. För det andra såg Eva att trädet var en fröjd för ögat. Bara för att något är vackert betyder det inte nödvändigtvis att det är bra eller omöjligt att kritiskt granska. Snarare tvärtom. I Edens lustgård brottades Eva med att betrakta skönhet på ett sätt som inte var präglat av troet i Guds ord. Hon såg att trädet var vackert och påhejad av fienden till allt Guds verk lät hon blicken kopplas loss från budet. Och vägen till syndafallet låg öppen. När det gäller bruket av Bibeln räcker det alltså inte för en kristen att då och då läsa några verser här och här. Ögonen ser klarare om de vänjer sig vid att betrakta världen genom Guds ord. På grund av djävulens brist på fantasi och människans oförmåga att lära av sina misstag utspelas ständigt kampen om förbindelsen mellan budet och blicken. Varför? Jo, därför att bara genom Guds ord blir det tydligt vem människan är ämnad att vara. Endast där får hon en glimt av vilket liv det är möjligt att leva. Ja, det var ett långt citat. Kopplar ni bort så gör det inget. Men det här, sa han i slutet. Hör ni? Ögonen ser klarare om de vänjer sig vid att betrakta världen genom Guds ord. Jag tror att det är så att vi innerst inne, vi vet att om vi öppnar våra biblar, eller bibelappar som det finns idag, så utsätter vi oss för en extrem risk att Gud faktiskt ska tala till oss. Gud har gett oss liksom ett tilltal, en källa att ösa ur. Med liv, med uppmuntran, med förmaning. Men Guds ord är ännu mer än så. Det står i Hebreerbrevet 4:12 att det Guds ord är levande och verksamt. Levande och verksamt. Det är som en verksam substans som liksom bär Guds närvaro in i våra liv. Det bär Guds närvaro in i våra liv. Tänk om vi skulle fatta vilken oerhört stor kraft vi kommer i kontakt med när vi läser Guds ord. Johannes evangelium. Det börjar med att han skriver om just ordet. Och i vers 1-5 där så står det så här: i begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes, han skriver om Jesus som ordet, som var liv, som var ljus, som mörkret inte kan övervinna. Är det så att vi fattas något idag, vi som är kristna, när vi läser allt mindre i Bibeln? Fattas vi något när vi ser världen allt mer sällan genom Guds ord? När vi tappar bort glimten av det liv vi är ämnade att leva? Saknar vi ibland ljuset på våran stig? Missar vi en bit av livet? Och en bit av ljuset som mörkret inte har övervunnit? Om man ser genom hela Bibeln så är det ju så att Gud längtar efter att kommunicera med oss. Gud längtar efter relation med oss människor. Det är på något sätt det som är liksom hela summa summarum av Bibeln. Gud längtar efter relation med oss människor. Längre fram, jag läste från allra början i Johannes evangeliet, men om man tar i slutet i nästan näst sista kapitlet, kapitel 20, så står det några slutord där i vers 30. Och då står det så här: och så många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptäcktats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är målet. Tro på Jesus och liv i hans namn. Han som är ordet. Och bästa sättet att investera i den relationen, att höra från Gud, att lära känna Jesus, det är genom att läsa Bibeln. Så mitt i våran tid av längtan efter vägledning, och mitt i våran tid med alla miljarder som människor lägger ner på längtan efter vägledning, självhjälpsböcker, kurser, så är det ju så att Bibeln står fortfarande outstanding. Därför att det är inte bara en bok, det är inte ens bara 66 böcker. Den inte ens bara hjälper oss att lära känna oss själva. Den inte ens bara beskriver och berättar om Gud. Den inte ens bara ger oss ljus på våran stig och vägledning. Utan ordet vill leda oss in i tro på Jesus, så att vi kan få liv i hans namn. Så det är det sista. Om vi ger rum för Guds ord, så ger vi rum för liv i hans namn. Vi ber en bön tillsammans. Sen ska Morgan sjunga en sång, tror jag. Tack Jesus. Tack Gud. Tack för Ja, att du alltid genom hela världshistorien har sträckt ut på något sätt dina kärleksfulla armar till oss och längtar efter att kunna få kommunicera och relation och gemenskap med oss människor. Tack för ditt ord som är levande och verksamt. Tack att det kan få ännu mer skulle kunna få vara ett ljus på våran stig och att vi ännu mer skulle kunna få se livet och verkligheten genom ditt ord. Och att vi ännu mer skulle kunna få ta del av allt det liv som finns i ditt ord, i dig Jesus. Jag ber att vi inte ska gå härifrån gudstjänsten en dag med upplevelsen av krav och dåligt samvete för att vi inte läser ditt ord. Utan jag ber att vi på något sätt skulle kunna få gå hem med en kollektiv längtan efter mer av ditt ord. Amen.